Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ganske snart så skal du få høre denne podcastens aller første international edition, men før det så vil jeg bare si fra at det planlagte arrangementet Bra Damer Live, som egentlig skulle vært på Rockefeller 18. mars, altså om en knapp uke, det dessverre utsatt. Vi skal finne en ny dato, og jeg gleder meg sånn til å se dere alle sammen og til å ta podcasten til Rockefeller, men det blir ikke akkurat nå. Nå må alle bare passe på sin egen og andres helse, men selvfølgelig fortsatte å høre på podcast. Og takk for at du laster ned bra damer. Det jeg veldig takknemlig for. Og så ses vi på Rockefeller til bra damer live en annen gang, dere. Men så, denne podcasten har eksistert I 4 år, men dette her som skjer nå altså den første internasjonale gjesten jeg har. En gang må den være den første, og da det naturlig å begynne med vårt naboland. Og jeg begynner altså med en dame som journalist og forfatter, har skrevet en bok som jeg akkurat har lest ferdig, som heter Klubben, som handler om hennes egne journalistiske prosjekt, hvor hun rullet opp en svær MeToo-sak I Sverige. Dere har sikkert hørt om kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som nå sitter I fengsel. 18 kvinner har stått fram og fortalt om sine opplevelser med han. Og dette arbeidet det du som står bak, Matilda Gustafsson. Velkommen hit.
Takk. Takk for at jeg får være her.
Du, altså, jeg synes jo det.
Ja.
Og jeg synes jo det stas at, at det kommer en dame som har gjort et så viktig arbeid som det du har gjort. Og det arbeidet du har gjort, Matilda, det har gjort at du farter mye rundt nå. Jeg vet at du kom fra Bergen I dag, du snakker og blir intervjuet. Hvordan trives du I den delen? Du jo journalist og vant til å stille spørsmålene selv.
Mm, just det. Det jättespeciellt att vara på andra sidan, verkligen. Och det är inte som att man är bättre på det för att man är själv är journalist. Så att jag har tyckt att det varit väldigt svårt och också lärt mig mycket och har ju varit väldigt har varit så otroligt medieovan faktiskt trots att man själv jobbar med media så bara hur man gör och hur jag tror att jag I början sa alldeles för mycket också för att jag vet att man som journalist vill att den personen man intervjuar ska vara väldigt öppen och ärlig. Ja. Och då kändes det viktigt för mig att ge allt. Och att jag hade några, liksom, när jag precis började bli intervjuad, att jag kände sen att jag sa lite för mycket och haft någon slags process av att bli pyttelite mer medievan.
Men vad det du då har delt som har gjort att du har liksom fått lite sån noja efterpå?
Jag tror att det det kan handla om kanske inte så mycket personliga saker kring mig för att det har vilket har varit skönt. Det har varit väldigt mycket fokus på historien. För att den är så extrem. Och det finns så mycket där som är så gåtfullt. Så då kanske det kan handla om att till exempel spekulera lite för mycket I olika saker. Som där man egentligen inte vet. Men det finns ju många. Den här historien väcker många frågor som människor är nyfikna på. Och där man såklart som jag såklart också är nyfiken på och kan ha olika teorier kring men som jag kanske inte ska liksom, sitta och uttala mig om eftersom att jag inte alls vet.
Och det är ju en ting som du skriver om i boka di, att du är väldigt sober och nöjsam när det gäller personkarakteristiker och bruk av adjektiver, att du beskriver hur du och säkert också redaktören din ville renske texten din för att den skulle beskriva fakta men inte komma med andra påståenden om hur dessa personer du skrev om var. Hur vanskelig var det?
Men det var extremt viktigt att vi gjorde det för att det inte skulle vara det fick aldrig bli moralism och det fick aldrig bli på något sätt att beskriva hans brott men inte komma med olika fällande domar om vem han skulle vara som människa. Och det fanns också i vissa delar av MeToo-rapporteringen i Sverige men också i USA ett fokus på de här anklagade männens karaktärer, på deras missbruk, på deras sexuella preferenser. Och det blev ett shamande som faktiskt påminde om det shamande som genom hela historien har riktats mot kvinnor som har vittnat om att de blivit våldtagna. Att man har gått in för att liksom måla upp vilka de är som människor och prata om deras sexliv och alkoholism och sådär. Och det finns något väldigt obehagligt i det och just skam är det är ju inte att leka med för att det har ju genom historien finns det ju ganska många exempel på kvinnor som har begått självmord efter till exempel slutshaming på nätet och så den att skapa liksom skam kring vem någon är som människa är väldigt farligt. Så det var viktigt att inte ha med den sortens formuleringar.
Och det verkar ju som att många grunder till att det har gått så alltså att dina avslöringar hade så stor betydning är att du hållt hodet kallt netto på de tingene där att du var väldigt nöje, detaljerat, faktasjekka. Men också tänker jag holdt motet oppe, at du fortsatte, at det tappet ditt motet, liksom. Var du noen gang redd for, eller hvor nær var du å gi opp?
Du tenker i boken?
Ja, eller med ditt journalistiske prosjekt, tenker jeg heller, når du jobbet med avsløringene. Var det noen gang du tenkte at det ikke kom til å gå, eller at du ikke turte?
Nej, det var inte det. Framför allt var det inte det med artikeln. Däremot så... För att för mig var det när jag liksom fick höra de tidiga vittnesmålen om våldtäkt. Så var det väldigt mycket en punkt av att jag kände att det inte fanns någon återvändo. Att det var helt omöjligt. Så att då... fanns det ju snarare en väldig rädsla för att inte kunna publicera det. Och som ju handlar om att kvinnorna skulle kunna dra sig ur, vilket de hade rätt att göra hela vägen. Så att snarare så var jag ju skräckslagen inför tanken på att det här inte skulle komma fram. Alltså det var något väldigt... Det var en väldigt klaustrofobisk känsla. Alltså och den klaustrofobin hade ju funnits hos många av de här kvinnorna som hade blivit utsatta. Att de hade blivit utsatta för det här. Och det fanns ingenstans att prata om det på. Alltså de var tvungna att bära det helt ensamma. Den här kunskapen om vad som pågick. Och den klaustrofobin kände jag ju också inför tanken på att jag skulle sitta på den här kunskapen om vad som pågick och då var det ju pågående. Alltså han hade ju fortfarande den här maktpositionen med Svenska Akademin bakom sig. Och att jag skulle veta det jag visste utan att ha fått ut det och gjort, offentliggjort det var väldigt... det var en skräck. Och jag kände att jag skulle inte kunna fortsätta vara kulturjournalist om jag inte lyckades publicera det. För jag skulle inte kunna hålla på med, du vet, alla de här... intervjuerna man gör. Det var ju det mitt jobb gick ut på, att jag gjorde intervjuer med kända författare där man liksom hyllar deras böcker och ber dem berätta om det. Och jag skulle inte kunna göra det om inte det här kom ut. Så det, jag var rädd för det. Sen boken var ju en helt annan process. Det är så otroligt jobbigt bitvis att skriva en bok. Det är det svåraste jag gjort. Så att där kunde man ju verkligen vara nära att ge upp. Liksom. Bara för att det var
överväldigande. Men du stoppar lite vid dessa kvinnor. Du var livrädd för att du inte skulle få publicera.
Mm.
Det betyder ju att du var avhängig av deras tillit. Och det fick du ju uppenbart. 18 kvinnor har stått fram och fortalt. Hvordan möter du damer med en sån historia?
Det är jättesvårt. Och det finns inte så mycket man kan göra mer än att... att vara i det väldigt svåra. Alltså att ställa de frågorna. Att liksom låta det... ta tid att vara tillgänglig alltid. Att säga, jag sa ju, var ju tydlig med från början att de, jag skulle inte publicera någonting utan att de var med på det, att det skulle finnas ganska mycket transparens och att de också kunde ta tillbaka sitt vittnesmål. Men jag tror att det spelar roll också att på något sätt så blev det här projektet, det blev så stort för mig. Att det, jag jobbade ju med det här dygnet runt. Och jag tror att det också så liksom gjorde det lite lättare för dem. Att det var ett stort steg för dem och ett svårt steg. Och det var det på ett sätt också för mig. Kanske inte på samma sätt, men... jag tror att det allvaret som fanns och som var väldigt genuint eftersom att jag upplevde det här som akut skapade en situation där man kände att så här, okej, men det här, vi testar, och att man också kanske trodde att de skulle hamna i ett seriöst sammanhang där det skulle inte bli en slarvig publicering.
Ja, for du er opptatt av det, å løfte disse sakene her ut av sladderspaltene, at det skulle tas på alvor.
Mm.
Mm. Var det vanskelig å overbevise dine redaktører om?
At få det utrymmet? Nei, ikke når jeg hadde fått et stort material. Men det gikk ganske bra, men jeg var jo så jeg behøvde ikke kriga for det, men det var jo noe jeg sa veldig tydelig, at det her jobbet måtte få første siden på både kulturdelen og huvuddelen, og alle skulle fotograferes. Och det, alltså tidningen, det, alltså, de gick ju mig till mötes. Och det var ju fantastiskt att vara på en så stor tidning. Att det fanns resurser. Att de kunde bara sätta fotografer på att åka runt i Sverige för att fotografera alla de här kvinnorna. För att få ihop det här omslaget. Så att det gick ganska lätt faktiskt.
Det är också ta emot så mange historier. Det jo ganske gjør inntrykk bare å lese det du har skrevet. Hva gjorde det med deg å filtrere disse kvinnenes historier?
Jeg tror at det hadde vært veldig outhærdelig om det ikke hadde funnits en riktning på noe sätt. For at nu fanns det att det var nämen att det var otroligt skakande att ta del av allt det och också men också fantastiskt och alltså att det vidgade mitt tänkande väldigt mycket att vara i dialog med dem så men just att jag kunde det fanns en riktning det fanns en möjlighet att faktiskt kunna publicera detta och det fanns en möjlighet också det var ju det som det var ju en av de saker som förändrades lite mer med to att plötsligt fanns det också en känsla av att det här skulle kunna publiceras om man gör det riktigt bra och det skulle också kunna få konsekvenser som innebär att han skulle kunna förlora sin maktposition, vilket skulle kunna innebära att man skulle kunna hindra honom från att begå fler övergrepp. Så det, plötsligt så var det tänkbart. Genom historien är det nästan alltid den som kvinnor som har vittnat som har fått betala priset för det. Men plötsligt, det fanns en riktning och en möjlighet och hade en som ju också präglade de här alltså smärtan som fanns i samtalen och att den hade nog varit mycket mer svårhanterlig om det inte också så tydligt funnits en riktning och det tror jag att de som pratade också anade även om det var ett jättesvårt beslut att så här, till slut vara med men ofta var ju anledningen till att de till slut gjorde det handlade ju om MeToo och känslan av att jag skulle kunna göra skillnad här. Mm. Det här skulle kunna innebära att inte fler kvinnor behöver gå igenom detta.
Det är en av kvinnorna i boka som säger att hon var helt avhängig av långa löpeturer. Men ser det detta pågick att det var en sån viktig ting för henne. Hade du något som kunde hjälpa dig till att komma igenom denna intensa tiden hvor du jobbar med det?
Ja, träning på ett sätt. Rökte ganska mycket under den perioden. Det hjälper ju. Mm. Alltså det finns ju absolut någonting i det.
Ja.
Som funkar. Så kanske spinning och cigg.
Spinning och cigg kom där igenom. Men för det är ju ganska mäktige krefter som du är upp mot här. Det är väldigt uproft att jag inte har satt på flymodus. Jag tror det är mamman min som ringer. Men hon kan inte...
Det var jag som tror att det är min hela tiden.
Nej, det är ju väldigt mäktige krefter du har varit upp mot. Och det skriver du också om. Det är ju en ting är själva övergreppen som blir beskrivet i boka. Men kanske lika chockerande är ju på mode hela systemet runt ting som har blivit lagt i rätta för att dessa övergreppen har kunnat fortsätta. Du beskriver det ganska gott som om det bara är som att han halta, att han hade liksom en sån en flaw då, ikke sant? Och det var många som mäktiga människor som var med och gjorde att det var möjligt att fortsätta sån. Hur rädd har du varit när du har jobbat med detta?
Jag var rädd mot slutet innan artikeln publicerades. Jag var rädd för jättemycket saker. Alltså att kvinnorna skulle dra sig ur eller att de inte skulle bli trodda och sådär. Men också för att jag inte visste om Jean-Claude skulle vara kapabel att försöka på något sätt påverka vittnena eller påverka mig. Det var ju så otroligt allvarliga anklagelser och att så explosivt material som, precis som du säger, som berörde väldigt många människor med väldigt mycket makt. Så att det var, jag var rädd framförallt de sista dygnen efter att jag hade kontaktat Jean-Claude Arnault för att få kommentarer och be om en intervju. För då visste jag att han visste. Ja. Så då vet jag att jag, ja men då kollade jag mig över axeln innan jag gick ut ur porten och så. Men det hände aldrig, alltså det fanns inga sådana, inte den sortens påtryckningar.
Du skriver om det i boka det också, men kan du säga något om hvordan hade du det då rätt för det skulle publiceras? Vilka känslor var det som gick igenom det då?
Jag ja men det är nog ett av de mest intensiva ögonblicken i mitt liv, att jag hade inte sovit någonting den natten och kunde inte föreställa mig vad som skulle hända efter publiceringen. Att det var liksom bara en sån svart ruta, alltså som en svart ruta efter liksom, när filmen är slut och så är det bara en svart ruta. Och att sen efter det, man kan liksom inte komma åt den verkligheten. Och nej men det var, det handlade om Svenska Akademin och det handlade också om hela kulturvärlden. Det rörde så otroligt många och det var som att, vilket gjorde det så extremt oförutsägbart. Och jag var också, men sen var jag också väldigt rädd för, och det insåg jag precis innan det liksom vi tryckte på något sätt publiceringsknappen, att jag tror att min största skräck var att inget skulle hända. Att den bara skulle publiceras. Några skulle dela den på Facebook. Sådär. Någon skulle skriva någon kommentar. Och sen så efter några dagar så skulle, du vet, den sjunka undan. Så som de flesta nyheter sjunker undan. Och det var en sån skräck. Och att det också kanske hängde ihop med den här tomheten. Det var ju tomheten jag fruktade, att inget skulle hända. Mm. Att det var, ja, det var ett väldigt, väldigt speciellt ögonblick.
Men så skedde det ju nog i allra högsta grad. Vad tänker du om den påverkningskraften? Alltså, du har ju förändrat massa. Vad tänker du om det?
Ja, det har varit det har varit helt otroligt att följa det. Jag tänker så mycket, för att det är så mycket, det är så många olika turer och saker som har förändrats, men det och saker som har varit ganska så här smärtsamma att bevittna och saker som har varit väldigt väldigt stärkande och bara så här häpnadsväckande att se, till exempel att han blev dömd.
Det hade inte du trott?
Nej.
Varför fick det?
Därför att jag har haft, och jag kan, alltså MeToo kan på många, har liksom fått mig att känna mig gammal på vissa sätt, för att jag kan om jag tänker på min egen tonår, så hade vi inget språk för det här. Alltså det hände sådana saker. Någon blev våldtagen på en fest. Liksom olika mängder av situationer. Och att vi hanterade det. Vi bara så här navigerade i det. Och man pratade om det i termer av att men han var ett svin. Akta dig för honom. Vi hatar honom. Det var liksom, man så här dealade med det. Utan att använda rätt ord för händelserna. Och att jag själv aldrig har anmält någonting, och jag uppmuntrade inte heller mina kompisar att anmäla saker, utan det var något man på något sätt så här, man skötte det på egen hand. Och där tror jag någonting har förändrats. Och just den här föreställningen om att det är alltså, man kan inte gå till polisen med det här, för att man kan bara förlora. Det kommer bara vara en fruktansvärd process för offret. Det går inte att få rätt om man inte har jättemycket teknisk bevisning och om det inte typ är en klassisk överfallsvåldtäkt. Så den liksom, jag har haft en sån liksom mer eller mindre omedveten föreställning om att rättssystemet inte finns för oss faktiskt. Och den föreställningen hade jag ganska mycket inför rättegången mot Jean-Claude Arnault och trodde att han skulle bli frikänd. Så det var faktiskt starkt för mig personligen att se att rättssystemet, hur de kunde hantera det här fallet och hur de jobbade med bevisning. Det förändrade min bild av rättssystemet på ett väldigt positivt sätt. Ja, det är en sak som har kommit ur det här. Det har hänt så otroligt mycket. Men ja. För mig är det något väldigt starkt att ha fått liksom bevittna det.
Du sa det är någonting som har varit smärtefullt att bevittna. Vilka ting är det?
Det har ju varit skrämmande att bevittna delar av hur delar av Svenska Akademin har velat hantera det här. Vad som hände och vad som hände med Sara Danius har varit djupt chockerande och obehagligt.
Som alltså då var den faste sekretären i akademiet som blev på en måte, ikke på en måte, hun ble presset ut for de som ikke kjenner detaljene i den saken. Og i det hele tatt, veldig mye omveltninger og maktspill som har skjedd i den eldgamle institusjonen som Svenska Akademien er, og det er også fascinerende å lese også, fordi at jeg tror det er jo visse forskjeller på Norge og Sverige, og at dere har en mer sånn eldre overklasse, og hierarki er kanskje litt sånn tydeligere. Så noe av det der er liksom, oi, der sitter hun på Selma Lagerlöf sin stol, og det er ikke måte på, det er litt sånn fascinerende oppi det hele. Og så kommer du og røsker opp i det.
Ja, og jeg funderer på, for det der i akademien er jo, så intressant och så märkligt vilken status de har haft i Sverige. För jag tänker egentligen att Sverige och Norge är ganska lika i att vi har ett ganska rationellt samhälle. Vi har ganska platta strukturer, ganska sekulära. Så på många sätt är ju Svenska Akademien ett undantag i det svenska samhället. Och kanske för att vi är det här rationella, sekulära landet, har det funnits ett behov av detta och någonting som är större och sådär. För att de har ju haft en position som är liksom bortom kunglig. Alltså nästan, finns något religiöst i det. Hur upphöjda de har varit och den här piedestalen de har satts på och hur man har vördnaden inför dem är ju häpnadsväckande och den är också en kontrast mot resten av det svenska samhället skulle jag säga. Jag tror att det här avslöjandet blottade ju Svenska Akademien. Plötsligt så trädde de fram och vi fick inblick i den här institutionen och det här slutna rummet öppnade sig. Och det var ju förödande. För det som också utmärkte dem innan var att de var väldigt upphöjda. Men de var också helt slutna. Man visste ingenting om dem. Ingenting om vad som skedde inne på de där mötena. Det fanns ett hemlighetsmakeri och det förstärkte den här fascinationen inför dem. Och att de näst sällan liksom steg ner till de vanliga dödliga. Så att om det skrevs om Svenska Akademin så kommenterade inte de det. Utan de stod över det där. Mm. Och det gjorde också att det var helt omöjligt att föreställa sig hur Svenska Akademin skulle agera efter min publicering. Eftersom att de alltid har svävat lite ovanför verkligheten. Mm.
Det är ju många stora saker som går parallellt med detta. Du blev ju själv inspirerad av avslöjningarna runt Harvey Weinstein. Då blev han nettopp dömt.
Mm.
Och vi har en sak som går här i Norge akkurat nu med en annan kulturprofil. Det är ju flera sådana saker när du läser om dem som jag tippar du gör som mig. Liksom kastar dig över allt som är. Vilka likheter ser du i dessa olika sakerna som rullas upp?
Mm. En likhet som framförallt finns mellan Jean-Claude och Harvey Weinstein är ju att det var att det var lite allmänt känt. Att det var en så här öppen hemlighet. Mm. Att man kunde skämta om Harvey Weinstein på Oscarsgalan och säga att nu behöver ni inte låtsas att ni är attraherade av Harvey Weinstein. Och alla skrattade i samförstånd. Och Jean-Claude var ju också, det var känt. Jag hade hört rykten om honom alltså 10 år innan jag började granska honom. Och han hade olika smeknamn, så komiska smeknamn som gick ut på att han tafsade. Så den sortens tystnadskultur och på något sätt en, ja, den här sortens personer som alla vet men ändå inte. Det är känt men det är också outtalat. Man kan, alltså, det kostar väldigt mycket att liksom säga det. Men man vet och man kan kommunicera om det via skämt. Via lite skämtsamma varningar och sådär. Där, det är ju absolut en likhet.
Som väl ändrar sig nu. Är du inte enig i det? Att,
ja,
att det är den största forskjellen före och efter. Alla dessa flotta MeToo, eller det som har skett är inte flott, men avslöjningarna är flotta. Att det inte längre är något tvil om att man kan säga ifrån. Att det är inte något sånt, det får man bara tåla. För jag i alla fall får snacka för min egen del som det har varit där jag har jobbat. Att det är inte längre något vanskligt eller usikkerhet runt om man ska säga ifrån eller inte.
Nej.
Kommer folk till dig med denna typen berättningar? Alltså, upplever du att folk säger att det har skett förändringar?
Ja, det gör det absolut. Och jag tycker att någonting har förändrats. Jag blir glad att du säger det, för jag tycker ganska ofta att narrativet är att inget egentligen förändrades med MeToo. Och jag håller inte med. Jag tycker att något förändrades. Bland annat det jag pratade om att när jag växte upp att vi inte hade rätt ett, liksom, vi hade inte språket för det som hände oss. Och jag var i en liten stad i Sverige och pratade om boken. Och då var det en gymnasieklass som framförde någon slags, det var någon dansföreställning. Och då sa deras lärare till mig efteråt att hennes elever som går på gymnasiet, att bland tjejerna där, så det är ganska vanligt att man liksom är inblandad i någon slags rättsprocess. Alltså för att man har anmält någon som har tafsat på en eller utsatt en för någonting. Och att det var lite så här vardag, det var inte så stor sak. Alltså om man tänker när jag växte upp, bara tanken på att gå till polisen var ju en känsla av att det var, du vet, ja, det här kommer liksom jag får bära med mig resten av livet. Det här är en på något sätt någonting som är väldigt farligt och tungt. Men att det var det man gjorde. Och ja, men blev man utsatt för någonting på krogen så anmälde man det.
Mm.
Och då, ja, men apropå att känna sig gammal. Att på ett gammalt på ett liksom hoppfullt sätt.
Mm.
Så tänker jag att någonting faktiskt har förändrats.
Du, jeg må jo bare spørre, siden jeg har lyst til å si, du virker sindig, du har holdt hodet kaldt, ingen personkarakteristikker, men så har du jo møtt folk som har påstått at dine avsløringer en smusskampanje, det bare noen som prøver å få noe skit på Jean-Claude, og det liksom bagatelliseres. Hvor sint har du vært underveis? Arg?
Jag har varit jag har självklart varit jättearg i perioder. Alltså det fanns ju en vrede från början. Såklart. Och sen så tror jag att som ju var en del av den här riktningen och kraften. Mm. När jag gjorde alltså när jag började förstå att så här, det här är sant och det här har fått pågå. Så att absolut. Sen så har det varit viktigt för mig i skrivandet av boken att eftersom att det är så dramatiskt det som händer och även i allt på så många nivåer så att själva verkligheten bara det faktiska är så starkt och dramatiskt att jag har känt att det att liksom använda mina känslor för mycket eller skriva ut precis vad jag känner att det behövs inte. Det skulle kanske snarare ställa sig i vägen i det här fallet. För att liksom vreden och smärtpunkterna ligger i faktan. Alltså att liksom det som hände.
Ja, och det tror jag du har rätt i att alltså jag vet inte jag aldrig skrivit någon bok men jag märker ju att men jag blir ju sint för den du skriver bara det är så bara to the point då så blir jag väldigt sån det är plats till det sinne då som du inte du dveler inte vid ditt eget sinne det är säkert lurt men
jag tror att jag
känner det.
Ja, jag tänker att det ändå jag är en väldigt emotionell person så jag tror att det Och det har man ju... Och det har funnits... Alltså, jag tror att det där ligger under texten också.
Mm.
Jag tror att man... Jag menar, känslor är ju en stor del av såna här processer. Ja, jag tror att det finns mellan raderna också. Men att det är... Att det är liksom där det funkar.
Mm. Och mycket en process säger du. Du sa det var en häftig sak att skriva en bok. Det blir på något sätt så att du var färdig med saken och så började du på nytt igen. Hur har du upplevt det?
Det är det svåraste jag gjort någonsin att skriva en bok. Men också det mest meningsfulla jag gjort. Alltså att jag upplever väldigt tomhet nu i att vara utan den här... Alltså jag har ju varit i dialog med så många människor som har blivit mitt universum. Alltså människor, inte bara hans offer utan också andra människor som pratar i boken. Och vars röster jag har umgåtts väldigt mycket med. Så att det finns en tomhet i att vara utan dem. Så... Men det är ju bitvis liksom överväldigande. Det är ju som det här är ju min första bok och man känner ju igen skrivprocessen från artiklar men den här fruktansvärda kaosperioden som ofta finns i en process alltså där man har så här 1000 olika fragment och saker och måste fatta så många beslut och är liksom bara överväldigad av materialet och paralyserad. Den kaosperioden och den här perioden där man verkligen inte har kontroll, den varar väldigt mycket längre så att det har varit det är svårt och det är också och att det var så svårt hänger också ihop med att det kändes så viktigt. Det kändes så viktigt att förvalta det här. Och som ett enormt ansvar och också väldigt mycket fanns ju också väldigt mycket etik kring allt.
Mm. Och därför så regner jag med att du har haft många du kan ha fått mycket råd undervejs. Mm. Vad har varit det vanskeligaste av dessa etiska problemställningarna du har varit uppe i?
Mm. Det som har varit svårast. Ja, men det handlar väl lite om för mig var det väldigt svårt så här, hur nära kan jag gå Jean-Claudes privatliv, hur mycket kan jag skriva om Katarina Frostenson och
som är hans fru.
Precis, som är hans fru. Och det var det brottades jag väldigt mycket med. Och det var ganska det var lite förlösande för mig när hon släppte en egen bok. Mm. Där hon skrev ut exakt, ja men hon talade med väldigt stark röst i den boken om hon gav sin bild av saken och hon berättade hur hon trodde eller hon menade att det här hade gått till och så. Och det var befriande för att det känns lättare att beskriva någon eller förhålla sig till någon som själv talar. Mm. Och innan den boken kom så upplevde jag att jag skrev om någon som tyckte sakna röst. Men när hon faktiskt talade så blev det lättare för mig att också skriva om henne. För hon har ju en väldigt, väldigt fascinerande och bitvis gåtfull roll i det här dramat. Hon är jättecentral för att förstå vad som har hänt.
Och det är ju en helt, det skulle vi nästan ha en egen podcast till. Det är flera som har skrivit om de norska aviser också, dessa kvinnor som står vid sin mans sida och de olika rollerna de går in i. Men ja, det måste du skriva bok om en gång. Det är väldigt intressant. Jag tänker du snackar om tomheten. När du har gjort dessa stora avslöjningarna, gjort ett så viktigt arbete, skrivit en bok om det, vad gör du nu? Vad kommer efterpå? Vad ska du kasta dig över nu?
Ingen aning. Jag har ingen aning. Jag är i det här tomrummet nu bara. Så jag vet inte. Jag ska tillbaka till tidningen ganska snart. Och då antar jag att jag kommer, du vet, få någon annan kommer be mig göra någonting. Och så. Men jag, nej, jag har inga, just nu har jag inga så här stora planer. Jag tror att också, det känner man ju också igen från skrivprocessen innan, att det också för mig finns det ofta en liksom urladdad tomhet efteråt, där jag inte har någon lust att skriva. Alltså just nu har jag faktiskt inte det. Och den perioden är ju också längre nu, eftersom att jag var, själva skrivandet tog så lång tid. Så att jag tror att jag behöver vara i det här lite tomma tillståndet ett tag.
Kommer du till att bli en annan journalist nu? I hur stor grad har detta förändrat dig?
Jag tror faktiskt inte att jag kommer bli en så annorlunda journalist. För att det var någonstans var det här var ju ett gräv, ett väldigt hårt avslöjande. Men det var också, låg ändå väldigt nära det jag har gjort innan. För att jag var inte en klassisk grävande journalist, utan jag var ju kulturjournalist och är. Så att jag skrev ju mycket fördjupande reportage där man försöker förstå saker. Gjorde mycket porträtt, intervjuer, så här långa djupgående intervjuer. Och för mig är det också ett sorts grävande. Alltså att man gräver och utforskar liksom så här människor och känslor och liksom rörelser i tiden, förändringar. Så att jag tänker ju att jag var en undersökande journalist innan det här också. Och att det är samma, det har varit ganska mycket samma arbetssätt nu. Alltså att det har handlat om att bygga förtroenden och lyssna och försöka förstå saker och att tolka saker. Och så att jag, mitt arbetssätt har varit sig ganska likt och jag tycker att det, men det känns kul att de här, att det förhållningssättet och de metoderna som ibland liksom, ja, men anses vara feminina och som kan liksom tolkas som mjuka visade sig vara stenhårda.
Och kanske hade du inte fått till de samma avslöringarna visst du hade haft en mer klassisk gravande journaliststilen?
Nej, det hade inte gått.
Jag är väldigt glad för att du har haft is i magen och stått på. Nu är det din äntligen. Nu är det Matilda Gustafsson sin mobil som ringer, men min har ringt 2 gånger i loppet av intervjuet, så jag ska inte ta henne på någonting. Tusen tack för att du har skrivit och gravt och för att du kom hit till podcasten med.
Tack för att du fick komma. Verkligen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.